Vilken härlig höstdag, visst är det? Det är nästan en sån här dag som jag önskade förra söndagen. Förra söndagen tog upp båten nämligen. Då kan jag säga att då var det inte sånt här väder. Ja, förra söndagen, vi slutade upp båten. Vi hade ju sett det på vädret också i och för sig. Regnet bara öste och vinden bara drev på. Det var inget härligt väder. Och det kanske var därför så många hade valt att inte ta upp sin båt också. Det var inte så många som hade skrivit upp sig. Förmodligen var det för att man hade sett vad det skulle bli för väderprognos. Men så är det ibland i livet. Ibland är det solsken som såna här dagar. Då är det lättare att vakna upp och titta vad härligt att gå ut. Nu är liksom solen skiner på, himlen är blå. Och det rimmade ju. Men att gå upp en dag när det är mörkt, regnigt och det blåser, det är inte lika roligt alla dagar. Men vi rår inte så mycket över väder och vind. Jag tänkte på en sak när vi sjöng sången Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Det sägs att när Lina Sandell skrev den här så ville hon skriva en moders hjärta. Nu står det en faders hjärta. Men se, det gick inte på den tiden. Det var inte godkänt av dåtidens potentater och herrar inom kyrkan. Det gick inte för sig att skriva en moders hjärta och få med den i sången. För att det är ju ofta så man benämner modern och barnet, så att hon vill ha in moders hjärta, men nej, det gick inte. Det fick bli en faders hjärta. Jag tror, och jag har hört, när Carola har gjort en version på Blott en dag, där hon bytte ut faders hjärta till moders hjärta. Men tider har förändrats, så att idag går det faktiskt bra att ta den bilden, för att det finns en annan symbolik i just det här med modern och barnet än fadern och barnet. Så det är en liten historia kring just den texten och den sången på den tiden. Sen har det kanske gått till överdrift i lite annat idag. Nu ska ju även fader vår i vissa fall också bli något intetsägande. Man vill ta bort fader vår. Jag vet inte vad man ersätter fader vår med. Det är svårt att säga moder vår. Och det vill de inte riktigt heller ha. Så att ja, fader, moder, vår. Ja. Ja, alla har vi en fader och alla har vi en moder. Annars så skulle vi inte finnas. Ibland har vi krånglat till det. Så är det. Men vi lämnar det en stund. Så här är det ibland i livet. Och framförallt nu när vi är båtägare. Jag har ju seglat en del tidigare också. Men, och då har jag under årens lopp kommit fram till att det finns två sorters båtmänniskor. Det finns riktiga båtmänniskor å ena sidan, och å andra sidan finns det vad vi brukar kalla för bryggseglare. Att skilja de här två ifrån varandra, det är väldigt, väldigt lätt. Allt man behöver göra är att notera vilka båtar som ligger mest förtöjda vid bryggan och vilka platser som oftast är tomma. Det är allt man behöver göra. Bryggseglare, de finns överallt i alla båtstorlekar. Och det spelar ingen roll om båten har kostat 10 000 eller om den har kostat 3 miljoner. I vår båtklubb där vi tillhör nu, där finns det två större modeller av motorbåtar. Den ena ligger väl kanske på 2 miljoner, den andra kostar säkert 5 miljoner. Och när den ena färdas i sakta mak, ungefär 10 knop, det blir ungefär 20 km i timmen, då förbrukar den ungefär 45 liter i timmen. Och när de här försvinner upp kanske till 30-40 knop, då brukar de göra med 65 liter i timmen. Men jag brukar säga att det är oftast inga problem. Har man lagt ner de pengarna i inköp, så är det inte driftskostnaden det större. Men det spelar ingen roll. Priset på båten. Det finns bryggseglare i alla klasser. Den riktiga båtmänniskan, de använder sin båt ofta, även om det regnar. För att den riktiga båtmänniskan säger, när det regnar så finns det regnställ. Bryggseglaren däremot, de äger förmodligen inte ens ett regnställ. skulle de mot all förmodan äga ett regnställ, så tar man inte på sig det här för att ge sig ut på en seglats. Det skulle händelsevis vara som så att man är bortrest och måste hem. Då kan man ta på sig det här. Men absolut inte annars. Jag träffade en av båtklubbens riktiga båtmänniskor härom veckan. Den söndagen vi tog upp båten. Han är fiskare. Båten är en fritidsfiskare. Inte så stor båten. Kan vara 5-6 meter. Han ligger året runt. Han gav sig ut i söndags och åkte ner mot Landsort. Det tar honom en och en halv timme kanske. Gasar på och kommer ner. Och han kom tillbaka efter ett tag. Så jag sa, jaha, sa du, kommer du redan tillbaka? Ja, sa han, det gick inte att vara där ute. Det stormade och blåste alldeles för mycket. Så det gick inte att fiska. Men han kom med sin stora overall. Han hade gett sig iväg. För han brydde sig liksom inte om vädret som var inne vid båtklubben. Men sen fick han ge upp. Bryggseglaren hade för länge sedan gett upp. De hade inte ens gått ut i det här. För bryggseglaren, när man använder det ordet, liksom, då är det inte själva användandet av båten som är det primära och det viktigaste. Det är själva ägandet av båten som är poängen. Inte användandet, utan ägandet som är det. Och så här är det, mina vänner, inom kristendomen också. Det finns mängder av kristna bryggseglare som ligger förtöjda med sin oanvända kristendom vid en brygga. När en människa, när du och jag, när vi blir kristna, när vi en gång blev det, eller när vi blir det, så får vi ett uppdrag av Gud. Vi får ett uppdrag. Vi fick det. Därför att Gud älskar dig och mig. Och han vill använda oss i sin tjänst. Och när vi går in i en tjänst så får vi ett uppdrag. För att klara av det här uppdraget så får vi en gåva. Så här står det i Apostlagärningarna, 2:38. Då står det att Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så fick människan sina synder förlåtna. Det gäller oss idag, 2008. Ni hade omvänt oss, låtit döpa oss, fått, när synderna var förlåtna, då får människan den helige ande som gåva. Sen finns det människor som börjar tala i tungor innan de blir döpta i vatten. Och det finns de som blir det efter. Så ibland så är den ordningen lite olika. Alla människor, oavsett bakgrund, ursprung, får den helige ande som en gåva av Gud när du blir en kristen. Det finns ingen som kan exkludera och säga, nu är jag kristen och jag har inte fått en gåva. Det finns inte. Alla har fått den. Steget att bli en kristen är inte slutet på någonting. För att ibland kan man ju faktiskt uppfatta kristendom som så här att huvudsaken är att du blir kristen, sen är allting klart. Bara du säger ja till Jesus, sen är det löst, sen är det fixat här. Visst är det så att jag behöver bli en kristen, eller jag måste bli en kristen för att få tillträde till himlen. Och jag måste bli en kristen för att få tillträde till Guds skattkammare. Men det är ju inte slutet på någonting. Att bli en kristen är bara början på en underbar gemenskap med Gud. Där du och jag är Guds redskap här på jorden. Det är början på det hela. För som jag sa, ibland finns det människor som tror att bara hon och han blir en kristen, sen är det klart, sen är jag nöjd, sen kan jag gå vidare och försöka leda någon annan till tro. Men det är då den här människans liv börjar. Det är ju det som är starten på det nya livet. När Gud ger dig och mig en gåva, så ger han inte en gåva för att den ska vara ett prydnadsobjekt i en bokhylla. Det är ju väldigt ofta så när man ska köpa presenter till folk. Det kan vara bröllopspresenter, det kan vara 50-årspresenter, det kan vara att man har jobbat kanske 25 år i en tjänst och man ska få någonting. Och väldigt ofta så blir det någonting som passar alldeles utmärkt som dammsamlar i bokhyllan. Vi har såna hemma saker som är helt perfekta, och helst så ska de stå i ett vitrinskåp också. Det ska vara glasdörrar och så ska det vara glashyllor, och så ska den här saken stå där. Och det som händer då, glasdörrarna ska putsas, glashyllorna ska putsas för att det blir damm, och sen så står den här lilla saken där. Och till råga på allt kanske den också är i glas, och då ska den också putsas, för att ingen vill ha dammiga saker i sin bokhylla. Det tar bara tid med de här sakerna. Visst, det finns många Orrefors-vaser som kan vara jättevackra, men de fyller bara någon form av tittupplevelse. Gåvor är till för att användas. Gud ger oss aldrig en gåva som ska placeras i en bokhylla bakom en glasdörr för att beskådas och gå och tittas på ibland. När Gud ger dig och mig en gåva, så gör han det för att den ska användas. Den är tålig, den utstår det mesta, den klarar av ganska omild behandling. Det står så här i Romarbrevet 12, vers 4-6. Så står det så här om oss kristna: ty liksom vi i en kropp har många lemmar, och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är varandras lemmar. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Och sen så står det om gåvorna i Första Korinterbrevet. Står det i Första Korinterbrevet kapitel 12 och vers 7. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att den blir till nytta. Texten säger inte att hos någon enskild eller speciell person uppenbarar sig anden så att den blir till nytta. Det står att hos var och en. Och var och en, det blir ju alla. Det förstår ju alla som läser texten. Att den blir till nytta. Alltså kan det inte heller vara något skådeobjekt i en bokhylla. Att vi har problem ibland som människor, kristna eller icke-kristna, det är en sak. Problemet för Gud, det är att alldeles för många kristna av olika orsaker har förtöjt sina gåvor. De är inte i funktion. De ligger förtöjda, de ligger fast någonstans, fastbundna. Och ibland ligger de väldigt fastbundna. Av olika orsaker. Om jag får en gåva i form av ett presentkort eller en utbetalningsavi, så finns det oftast ett sista datum när jag kan använda det här presentkortet. Jag fick ett sånt här presentkort av församlingen, jag tror det var när jag fyllde 40. Jag låter osäkert när. Då fick jag ett som jag kunde använda på Coop. Och det har vi använt till nytta. Men det var så att på det här så fanns det också ett sista datum. Det gick inte att spara på det här kortet hur länge som helst. Det var laddat med pengar med ett värde. Men det gällde bara en viss tid. Hade jag inte använt det, så hade det varit borta. Guds gåvor, de han ger till dig och mig, på dem finns det inget sista datum. Oavsett hur länge du och jag har låtit dem vara oanvända, oavsett hur länge vi har haft dem förtöjda, så finns det inget sista datum när vi inte kan plocka upp dem igen och börja använda dem igen. Du kan ha haft en oanvänd i 50 år. Du kan fortfarande plocka upp den och använda den. Det står så här i Romarbrevet kapitel 11, vers 29. Det står i den översättning jag har, så står att ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. I de äldre översättningarna så står det lite bättre. Där står det att Gud inte tar tillbaks sina gåvor och kallelser. Ångra kan ju i och för sig vara samma sak. När jag ångrar inte att jag har gett dig en gåva. Det kan också vara att jag tar inte tillbaks det jag har gett. Och ibland så brukar jag tänka, vet vi egentligen hur många gåvor som ligger förtöjda, som är oanvända i alla kristna församlingar i vårt land idag? Jag tror att det är jättemånga. Och det tror jag utifrån att Bibeln berättar ju också om väldigt många gåvor som finns. Alltså, vilka gåvor finns det? Vilka gåvor är det som Gud genom den helige ande ger oss när vi blir en kristen? Vi ska läsa några av dem. Det står i första Korinterbrevet. Det står i kapitel 12, vers 7-10. Då står det så här: men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Då är vi där igen, hos var och en. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men att detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Det här var några av de gåvorna som det står att den helige ande fördelar åt var och en. Ingen exkluderad. De här gåvorna, det här löftet, det står att anden fördelar åt var och en, är inte någonting som bara gällde för 2000 år sedan för den kristna församlingen på den platsen. Gåvorna gäller idag, 2008. Och de kommer att gälla och vara verksamma ända till den dag Jesus kommer tillbaka hit på jorden. Ända till den dagen. Då ska vi hitta ett bäst, eller ett sista datum, så är det den dagen Jesus kommer tillbaks. Men inte innan dess. Att icke-kristna, att människor som inte är kristna tycker att vi som kristna ibland är konstiga och onormala, det är en sak i sig. Och det är inte så konstigt ibland att man tycker. Det är för att har man inte själv fått uppleva Jesus, har man inte själv fått uppleva uppfyllelsen av helig ande, ja, men det är klart att de som har gjort det har fått uppleva Jesus, fått uppleva helig ande, det är klart att de kan framstå som konstiga hos de som inte fått uppleva det här. Därför att jag har någonting som inte du har. Men jag skulle vilja påstå att kristna människor som har förtöjt sina gåvor, som har gömt dem i byrålådan, det är de som är onormala och konstiga. De mest normala kristna, det är de som använder sina gåvor som vi har fått. Det är för att om jag får en gåva att använda som jag lägger i byrålådan fast den är användbar. Vi kan ta ett exempel. Vi tar ett väldigt enkelt exempel. jag har ingen domkraft i min bil, skulle du säga. Nu har jag det. Men vi säger att jag inte har det. Du har ingen till din bil. Någon går och köper den åt dig. För att du ska kunna använda den här den dagen du får en punktering. För det måste jag ha den då. Det du gör när du får den här domkraften som gåva, den är väldigt enkel. Men väldigt användbar. Det du gör är att du tar den här och så går du hem med den och så lägger du den i förrådet. Längst in, längst ner. Under allt som finns. Och en dag, någonstans där det inte finns något hus i närheten, någonstans mellan Fagersta och Västerås, där det inte heller finns någon mobiltäckning. Det finns ju några svackor där, när det inte täcker. Just där, min vän, fick du punktering. Du har ett reservdäck, du har ett fälgkors. Men du har ingen domkraft. Och du kan inte ringa någon. Det är för att det är just i den svackan där inte mobilmasten når fram. Någon gav dig gåvan, en domkraft som en gåva för att du skulle använda den. Men den hamnade hemma. Jag skulle kalla det att vara onormal i den biten. Jag har en domkraft med mig. För att en dag kan det ju hända att jag måste byta. Exakt. Domkraften ska ju i bilen. Det är helt rätt. Den ska ju ligga i där den ska användas. Det är ju det som är det normala. När Gud ger dig och mig en gåva, så är det normala att vi ska använda den. Inte att den ska ligga kvar hemma någonstans. Den ska med i livet. Måndag till söndag ska den med. Och så brukar jag tänka ibland, vem sitter då på alla gåvorna? Jag brukar tänka det varje gång jag möter en kristen och när jag tittar på en församling. Och jag tänker, undra vem som har vilken gåva. Och det som är jätteviktigt i det här, det är att en pastor, och i det här fallet jag, det kan vara en annan pastor, vi får inte alla gåvor. Därför att vi ska inte göra allt. Pastorn är inte den som får hela utrustningen för att vara verksam ensam. Det står ingenstans i Bibeln om det. Finns det inte en bokstav? Det står att var och en får den och att anden fördelar. Alla kristna har en gåva som ska användas i församlingen. Och nu så här som jag sa tidigare, du kan inte be om att få den. Därför att vi får den, du och jag, vi får den per automatik den dagen jag säger ja till Jesus. Vad stod det i, vad sa Petrus i apostlagärningarna? Han svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få en helige ande som gåva. Där inträder gåvan. Och eftersom vi nu inte behöver lägga massa tid på att be om att få den, så kan vi ju ändra fokuset till att tacka för det som vi har fått. Och börja be om hjälp att få den i funktion också. Alltså vi kan gå på nästa steg direkt. Som Herre, tack för den gåva som du har gett mig. Herre, nu behöver jag hjälp att få igång den här. Jag behöver hjälp för att få det här att fungera. Så här är det också när man är ute och seglar. Det är inte bara att sätta sin segelbåt första dagen och tro att man bara hissar seglarna. Sen går det på automatik utan sjökort, utan kunskap. Det är som gjort för att gå på grund. Vi behöver också lära oss att umgås med den gåva vi har fått. Vi behöver lära känna den gåvan som Gud genom den helige ande har gett oss. Och den här processen tar olika lång tid för oss allihopa. Huvudsaken är att jag börjar tacka Gud för att, Herre, tack för den gåva du har gett mig. Och Herre, jag längtar efter att den här gåvan ska kunna börja användas. Att jag får vara ditt redskap i det här. Ska jag lära mig att segla med min båt, så måste jag någon gång släppa förtöjningen från bryggan. Det är oundvikligt. Jag kan aldrig lära mig att segla när jag ligger fast vid bryggan. Så är det med gåvan Gud har gett oss. Jag måste börja ta små, små steg och pröva gåvan. Det är där vi måste börja. Ska vi ta den här stunden idag innan vi går in i nattvarden tillsammans, att inte att be om att få en gåva. För att den har du redan. Om du har sagt ja till Jesus, då har du den. Och vill du säga ja till Jesus idag och bli en kristen, så är det inte slutet på resan att bli en kristen. Det är då den verkliga resan börjar. Det är då den underbara gemenskapen med Gud börjar. Det är då han säger, nu är du en kristen. Nu vill jag börja använda dig som mitt redskap här på jorden där du finns. Jag känner att jag vill ha förböner här. Jag behöver hjälp i att få hjälp. Att våga släppa mina förtöjningar i min gåva. För att ni har en. Alla har en. Ibland skulle jag önska att Gud skickade upp en liten skylt bakom huvudet på alla, så att jag fick se vad det stod på det här. Nu är det inte så. Men du har den. Men vi ska ta tid också för förbön där du känner att jag behöver hjälp att få börja upptäcka den gåvan Gud har gett mig. Jag vill att den ska börja användas. Jag vill bli använd av Gud. Åh Herre, jag bara tackar dig, jag bara prisar dig. Tack Herre att du har rustat varje kristen människa med din gåva. Och Herre, jag bara upphöjer dig och prisar dig för alla de underbara gåvorna som du genom helige ande har delat ut. Tack för alla de underbara gåvorna som finns i den här församlingen. Och Herre, jag bara ärar dig och prisar dig. Därför att de finns här idag. Herre, jag ber om att var och en, oavsett var vi befinner oss, i vilken process vi än är, så Herre, så bara ber jag om att dina gåvor ska få blomma ut för att förhärliga dig, för att människor ska bli välsignade. Herre, jag ber om att all fruktan som kan finnas och all rädsla för att börja använda din gåva bara ska få ge vika. Och Herre Jesus, jag bara ber i ditt namn den här stunden att låt all rädsla och all fruktan som kan vara ett hinder, Herre, låt det bara få ge vika hos var och en. Herre, jag ber om att din frimodighet ska få komma in i varje man och kvinnas liv, så att din gåva hos just den personen får blomma ut. Herre, jag bara tackar dig för alla dessa underbara gåvor i alla dessa underbara människor. Jag prisar dig för det, Herre. Tack Herre för dina underbara gåvor. Tack för att du får börja upptäcka dem och leva i dem. Och jag bara prisar dig Herre. Jesus. Tänk att just du sitter på en gåva. Tänk att just Gud har gett dig en gåva. Gud själv har gett dig gåvan. Ingen människa. Han har ingen baktanke. Han har inget motkrav. I ren kärlek har han gett dig den. För att han vill använda dig. För att du har blivit en kristen. När vi nu ska ta nattvarden tillsammans. Så är det också tillfällen när vi ska be för dig. Vi ska ta den extra tiden. Det tar inte så många sekunder att be för var och en. Att just den gåva Gud har lagt i ditt liv. Att den ska få blomma ut. Att du ska våga börja använda den i hans tjänst. Vi ska gå direkt in i nattvarden den här stunden. Och då ska jag tillsammans med vi går direkt in i nattvarden och är Bosse och sen så är Bjarne med och hjälper till och så ska vi be för er var och en den här stunden. Jo, det kommer lite senare. Den är också viktig. Men det viktigaste är att du och jag får börja leva i det som Gud har gett oss i kärlek. När Jesus stod på korset så var det också en handling i kärlek när han sa: dina synder är förlåtna. Nu tillhör du mig. Har du inte tagit det steget och sagt ja till Jesus, så går det alldeles utmärkt att vänta med det till en annan dag. Men du kan också göra det precis här och nu, i den här sekunden. Man måste inte vänta om man inte vill. Det som vi har inom oss, jag tror att det sitter inom oss. Ibland tror vi inte på oss själva. Och ibland vågar vi inte släppa ut den här underbara gåvan som Gud har gett oss. För att vi är rädda att misslyckas. Vi är rädda för: vad ska den som sitter bredvid mig tänka om det skulle bli fel? Det vi inte får glömma bort det här, det är att det är ju inte min kraft som verkar. Det är ju Guds kraft som verkar. Det är inte du och jag som ska prestera. Misstag har vi alla gjort. Misstag kommer vi alla att göra. Den enda som aldrig gjorde fel var Jesus. Därefter har alla människor gjort ett fel. Det tillhör verkligheten att ibland misslyckas. Det är så med gåvan också. Ibland blir vi väldigt mycket människa mitt i gåvan. Och då händer det att vi går före den heliga ande. Det är en process att lära. Men Gud älskar dig. Han är värdefull för dig. Och han vill använda dig i sitt verk. Gud ger gåvan till oss. Nu ska vi få ge våran gåva till församlingen och till Herrens verk. Vi får ge av ekonomiskt. Vi ska ta upp en kollekt för att vara tydlig. Vi ska sjunga några sånger tillsammans. Då vi också får vara inför Herren och bara tacka honom för att han älskar dig och han har gett dig någonting.
Kärlek, han ger mig liv. jag gemenskap glädje. Han har sett min längtan, han har hört min bön, han har förvandlat mitt liv. Han ger mig kärlek, han ger mig liv, han kan förlåta och glömma. Nu ser jag himlen, han leder mig dit. Jesus ska hämta oss hem. Här är jag en främling, himlen är mitt hem. Och jag längtar dit till min fader. Aldrig mera tårar, jag får se min vän. Jesus ska hämta mig hem. Han ger mig kärlek, han ger mig liv, han kan förlåta och glömma. Nu ser jag himlen, han leder mig dit. Jesus ska hämta oss hem. Han ger mig kärlek, han ger mig liv, han kan förlåta och glömma. Nu ser jag himlen, han leder mig dit. Jesus ska hämta oss hem.
Nej, men vi tar en del som du sa blir bra. Ja.
Genom blodet har han frälst mig och bevara mig som syn. Under över alla under, allt förlät han mig ändå. Om hans underbara godhet glad jag sjunger nu min sång. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in genom blodet. Så att jag kan komma in.